En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Välkomna tillbaka. Det står 2023 i våra almanackor och en runda till har fått en liten ny kostym. Som ni märkte i vårt nyårsavsnitt så var det ju Soraya Hashims sista avsnitt av den här podden. Det känns himla ledsamt, men vi ska fortsätta ledsaga er genom politikens ibland ogenomträngliga djungel. Och jag som har varit producent från starten ska nu kasta mig in i den här djungeln som programledare. Jag är också en av producenterna och programledarna för vår nyhetspodd Daily och har jobbat på Aftonbladet i 17 år. Bland annat som reporter och kolumnist.
Heja!
Och redaktör. Massa olika saker.
Gjort?
Nej, jag brukar säga det enda jag inte har varit här är att vara vaktmästare. Men den möjligheten kanske kommer. Vi får se hur det blir. Men nog om mig, för nu sitter jag här i studion med bara några decimeters avstånd från My Råväder och Lena Melin. Det vill säga samma experter som förut, samma enorma källor av kunskap och kompetens som tidigare. Är inte det en korrekt beskrivning?
Min blygsamhet förbjuder mig för att säga någonting.
Jag måste bara fråga, har ni börjat meditera eller något sånt nu när det har bytt år?
Verkligen
läsa sudoku, inte. Dreja?
Nej, jag börjat med att städa.
Har du aldrig gjort det förut?
Jo, men jag började året med att göra rent verkligen med förra året.
Det är jätteskönt. Mm. Det blir en städning för själen också. Har du börjat med något, Mi, som du inte har gjort innan?
Jag sysslar inte med nyhetslöften.
Med nyårslöften eller nyhetslöften?
Vad sa jag? Nyårslöften.
Ja. Nej, det är bra.
Nej, jag tror inte det. Har jag inte gjort det innan så behöver jag inte börja med nu.
Absolut inte. Jag tycker Nej. Det är helt rätt inställning.
Jag anstränger mig alltid.
Nästa vecka drar ju politikåret igång på riktigt med första partiledardebatten i riksdagen. Men jag tänkte att det här avsnittet får bli någon slags mjuk start. Vi får marinera lite grann det som har varit och så komma i stämning inför allt som är på gång härnäst. Som en politisk picknick.
Lite sött och lite salt.
Lite sött och lite salt. Är inte det en bra idé?
Chips och munkar. Någonting bäskt.
Ja, vi kommer komma till det bästa också. Men först skulle jag vilja att ni ger mig varsin snabb spaning för 2023. Hur blir det kommande året?
Ja, det bästa gäster kan måste jag ändå säga. Det som kommer att vara störst kommer vi förmodligen inte ha en aning om ännu. Så brukar det alltid vara. För övrigt tror jag att inflationen går ner. Elpriserna går ner. Bensinpriserna går ner. Regeringen kommer fortsatt ha problem.
De där första grejerna lät ju väldigt, väldigt optimistiska och positiva. Du tror på en ljusning ändå?
Ja, det tror jag absolut. Därför att riksbanker jobbar ju åt samma håll. De höjer räntorna för att vi ska så att säga, kunna få bukt med inflationen. Och inflationen är ju den fattiges värsta fiende.
Men jag hoppas att du har rätt, Lena.
Ja, det kan tyvärr visa sig att jag har fel, men jag tror att det kommer att blåsa. Jag har väldigt svårt att tro att det här som hittills gjort kommer att vara helt verkningslöst. Och vi kommer snart få veta det genom hur de nya amerikanska inflationssiffrorna ser ut.
Just det. Och det du sa om att regeringen kommer att få fortsätta problem, det får vi ju se. Men det kommer vi i så fall återkomma till i den här podden.
Ja, men jag tror att man kan utgå från det därför att fortfarande, även om ekonomin ljusnar, så kommer det vara mycket att stå in på den fronten. Så på den punkten kommer de att ha problem.
Mi?
Då tänkte jag ta en helt ytlig spaning istället.
Ja.
Men jag tänker att det ska bli spännande att se och följa Ulf Kristerssons humör.
Okej, berätta. Vad är det för fel på hans humör?
Nej, men det är ju alltid en personlig utveckling att bli statsminister. De ändrar personlighet, ofta till det sämre. Och jag tycker redan man börjar se att det börjar bli liksom lite irriterat och lite surt.
Jag reagerade på att han la upp så många bilder från Harpsund i julas och det var det fler som kommenterade. Så här, är det någon som vet om Ulf Kristersson har varit på Harpsund? Han kändes väldigt pigg på att lägga ut.
Väl där. Ja. Till skillnad från många andra platser gissar jag, för det är ju så att man får ett lite hårdare liv helt enkelt. Och jag vill inte vara så ytlig att prata om hur statsledare åldras under sina...
Obama, tänker du på då
jag
kanske?
Jag tänker 100% på Obama. Mm. Men så att jag tycker att det är alltid en spännande utveckling att se. Och särskilt nu när det är första året.
Det ska bli
hur
väldigt spännande.
Hur ser hårfärgen ut? Hur ser humöret ut? Hur tillgänglig är man för media? För att det är ju en stor skillnad när man blir statsminister. Att attityden mot journalister kan, vad ska man säga, skärpas något.
Men min spaning på den här fronten är att Ulf Kristersson verkar väldigt intresserad av maktens insignier. Jag har aldrig varit med om att en statsminister tidigare har låtit ett media följa inflyttningen på Rosenbad.
Nej, det ska vi säga. Det var ju här i Aftonbladet som han lät Anna och Hans Shimoda följa med innan de stod med flyttlådorna. Det var lite intressant.
Och provsatt fåtöljerna.
Varför gjorde han det? Vad var det för
Jag tror han tyckte det var så himla kul att flytta in på Rosenbad. Lika roligt det var som att få tillgång till Harpsund. Ja. Och jag tror också att han gillar statsministerrummet, men där får han inte släppa in honom.
Ja, det var ju synd. Uh-huh.
Någonting annat han gillar är ju regeringsplanet. Han hade ju med sig en uppsjö av media. Det var liksom typ 3 reportage i olika tidningar om här flyger Ulf Kristersson regeringsplan.
Titta, han flyger.
Titta, han flyger igen.
Och nu påminns jag igen om det här med att han hade ramat in löpsedeln från när han blev statsminister hemma i Strängnäs. Det är kanske hans barndomsdröm nu som har gått i uppfyllelse.
Ja, det kan ju vara, och det är ju väldigt gulligt om han och att han gläds för detta. Det som jag oroar mig för är ju då att det här att gå omkring och spankulera och känna efter hur kul det är att bo i Sagerska huset eller på Harpsund eller åka flyga regeringsplan tar för mycket tid. Han har inte tid med sånt där att hålla på och fjompa sig.
Det händer ju saker i världen, så att säga. Och vi ska börja med något som har hänt precis i år, igår till och med. Och det är då inte något som har med Moderaterna att göra, men med Centerpartiet. För valberedningen har nu bestämt sig för sin kandidat. Det blev inte Elisabeth Tandringqvist, det blev inte Daniel Bäckström, det blev Muharrem Murre Demirok. Som själv kallar sig Murre, ska vi säga. Och han är från Linköping, bara en sån sak. Han har varit kommunalråd där.
Han är från Stockholm, men han bor i Linköping.
Ja, jag tar tillbaka allt.
Ja, men han har ju bott han är född i Huddinge.
Kan Linköping få vara
stolt? Och sen har han ju bott där jättelänge.
Ja, vi ger det till Linköping tycker jag. Det kan de behöva. Men vad var er reaktion? En av er var förvånad, en var inte så förvånad.
Nej, men jag var förvånad eftersom jag inte trodde att det skulle bli han. Nej. Och det verkar en del av centerpartisterna inte heller tycka.
Och varför blev det han och inte de andra två då? För det har ju ändå kommit fram att Demirok har dömts för misshandel 2 gånger. Och även om det var länge sedan kan man ju tänka sig att det är verkligen en sån grej som kan ligga en i fatet.
Det som jag tror var till Elisabeth Tandringqvist, som jag trodde det skulle bli, nackdel var ju att hon var så att säga ledningens kandidat. Det var ju väldigt, väldigt tydligt. Hon har liksom absolut de bästa, av de här 3 kandidaterna är det ju hon som har de finaste uppdragen i riksdagsgruppen. Det var ju liksom tydligt att vägen var asfalterad för henne. Och hon sa ju igår också att hon, för det var ju väldigt märkligt, hon fick ingen annan post i det här läggspelet som presenterades av valberedningen. Och då sa ju hon någonstans, men nu har jag glömt vad det var, att det berodde på att hon var inte intresserad av att bli någonting annat än partiledare. Men sen att det inte blev Daniel Bäckström, det verkar ju ha berott på en sak som han sa under den här utfrågningsturnén som arrangerades av Centerpartiet med de här 3 kandidaterna. Och då sa han bland annat att han inte visste om han, han kunde inte svara på frågan om han skulle viga samkönade par.
Sen tror jag också att Muharrem Demirok visade sig ha oväntade kvaliteter under de här utfrågningarna. Alltså han har ju redan varit en central person i Centerpartiet, inte för oss då men för partiet. Han har suttit i partiledningen och han har varit väldigt aktiv i deras liksom lokala nätverk, alltså för kommunpolitiker. Och under de här utfrågningarna så har han ju, visade ju han att han hade en väldigt stark retorisk förmåga. Och jag måste ändå säga, som var och lyssnade på någon av de här utfrågningarna och tittade på de andra, att han var ändå den som kom med någon slags politisk idé. Alltså han har liksom tankar kring utanförskap, människors villkor i samhället, Jag beskrev honom ju som sossig i en text före jul. Och det handlar väl mer om det här med att liksom ge alla människor en chans att skapa politiska möjligheter för alla att ha en chans i samhället. Och det han tog upp igår var ju också att man skulle se över sin skolpolitik för att, inte exakt hur, men att man ville slippa den här ständiga diskussionen om vinster i välfärden och vinster i skolan, att det är inte det enda man behöver prata om när det kommer till skolan. Så det finns liksom en annan socialpolitisk profil, och i de här utfrågningarna så var han den enda som hade liksom en vision för hur politiken skulle utformas, och jag tror att det överraskade många centerpartister, och det överraskade många av oss som lyssnade också, att det kom en person liksom lite från sidan. Och jag tror inte heller att liksom partiet visste vem det skulle bli i slutändan. Alltså man pratade med centerpartister så var det lite så här, ja,
och är inte det skulle det, kunna bli. Är inte det lite bekymmersamt från någon som står verkligen vid sidan om, att ingen riktigt vet, det finns uppenbara problem eller saker som kanske skaver lite med alla tre kandidaterna. Var det samma sak när Annie Lööf valde, så att man var osäker, eller var hon det själv klara valet? Alltså, hur säkra känns Centern nu?
Då var det också tre kandidater som hade på att turnera runt landet. De hade samma upplägg nu, att valberedningen valde ut tre stycken, men man trodde ju då att det skulle bli Annie Lööf, därför att hon då var ledningens kandidat.
Men ser du en ledare i Murre?
Jag tror att han kommer vara en övergångslösning.
I väntan på Messias.
Frälsaren, ja precis.
Men hur kommer det märkas att det är han som leder Centern och inte Annie Lööf? Hur kommer det, liksom det här skiftet att märkas framförallt, tror ni?
Nej, men en sak som han har betonat, och jag tror att det är en liten hint till att det har funnits kritik nu mot att Annie Lööf har varit en sån tydlig frontfigur, det är ju att han har pratat väldigt mycket om teamwork. Alltså det är ett lag som bygger politiken, det är ett lag som Centerpartiet är ett lag, inte bara liksom en partiledare, han är inte ensam, och det har ju funnits kritik mot Annie Lööf, samtidigt som partiet också har älskat att ha henne som frontfigur, att man har beskrivit henne som sin stora styrka. Det finns ju alltid den där splittrade känslan i ett parti när man har en stark ledare. Det är ju skönt att ha, men det blir ju också sårbart.
Men jag tänker, för Centern har ju en väldigt spännande och rätt unik placering nu mellan de här blocken, men en massa utmaningar. Vilken tror du kommer bli Demiroks främsta utmaning framåt?
Ja, han ska ju se till att valresultatet 2026 blir annorlunda än det här. Och det betyder ju att de måste ju lägga om sin landsbygdspolitik. De måste tala om saker som folk på landet tycker är bra. Annie Lööf har ju haft ett väldigt starkt engagemang för mäns våld mot kvinnor, till exempel. Och i sitt väldiga avståndstagande från, så att säga, den ideologiska basen för Sverigedemokraterna. Och jag tror att hur vällovligt dessa engagemang än har varit, så tror jag att det är inte så Centern får välja det.
För jag ser någonting som piggade upp mig. Och det är att jag tycker att det är hårt i politiken och partier. Alltså det är ju så här, one strike and you're out. Det av förklarliga skäl, det är ju en förtroendebransch. Men det piggade ändå upp, tyckte jag, att det är ett parti som säger så här: okej, du har gjort saker i din ungdom. Och det har vi gått vidare från. Alltså att man stod
för det.
Jag kände
exakt likadant.
Att man stod för det och var så här, det är inte en strike out.
Nej, vi kan inte bara ha perfekta människor som ska vara företrädare.
Men det jag tycker är väldigt illa i den här frågan är att han aldrig har sagt någonting.
Det är ju det stora misstaget.
Inte ens i sin kandidatförsäkran.
Nej, det är otroligt. Ja.
Och det om vi nu är så vidsynta, så varför kunde han inte säga det redan då?
Jag måste säga, det är det man alltid undrar. Varför i hela fridens namn har man inte lärt sig, det är 2022, 2023 är det faktiskt, att säg det först, då kommer det falla mycket, mycket mjukare än att någon ska gräva
fram. Nu var
det
ju så att han själv uppsökte Östgötakorrespondenten och berättade det här, så till slut så insåg
men
väl han.
Men efter lång tid
ja,
ändå.
Ja, lite för lång tid.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Lena, vi har fått en alldeles färsk väljarbarometer från Aftonbladet Demoskop.
Ja.
Fick läsningen din puls att gå upp på något sätt?
Ja, det måste jag ändå säga. Därför att Miljöpartiet har enligt vår senaste väljarbarometer tappat hälften av de väljare de hade på valdagen.
Och då var det ändå inte många de hade.
Nej, de hade 5,1% och nu är de nere på 2,4, så det är alltså mer än hälften som har försvunnit sedan dess. Och det är inte så konstigt. Miljöpartiet har ju väldigt svårt att hitta något utrymme på dagens politiska scen.
Vilket som vi har konstaterat så många gånger är otroligt med tanke på att världen ändå brinner och befinner sig i någon slags akut hälsoläge.
Absolut, men nu är det så att liksom regeringen och dess stödpartier har egen majoritet. Så att Miljöpartiets chans att hamna i fokus är att de kommer med så osatans bra idéer. Så att ingen kan liksom låta bli att lyssna på dem. Och det har de inte gjort än. Men det kanske kommer.
Man får lite panik och deras vägnar. Lite panik. Ja. Men det går ju bättre för Sverigedemokraterna då. Om vi ska ta liksom vinnaren här i demoskopsmätning.
Ja, alltså de har ju tappat tidigare sen valet. Precis som de andra partierna i den här tidiga konstellationen. Men nu åkte de upp. Men de ligger fortfarande under sitt valresultat. Men det var en kraftig ökning nu. Och det kan ju tyda på att väljarna... så att säga, tycker att ja, nu har vi tjatat tillräckligt mycket om de här brustna vallöfterna, nu går vi vidare.
På tal om de här brustna vallöfterna, det har ju varit elstöd, amorteringskrav, dieselpriser och många har varit väldigt arga. Andra säger, ja, men låt dem få tid på sig nu regeringen innan vi fäller vår dom. Men hur har den här svekdebatten påverkat opinionen in i det nya året? Alltså hur ser siffrorna för Moderaterna ut till exempel?
De ligger ju också över sitt valresultat. Och det är egentligen bara tre partier som gör, eller det är bara tre partier som gör det. Det är Sverigedemokraterna, det är Moderaterna och Socialdemokraterna. Det där beror ju delvis på att det där är de två bärande partierna på ena sidan då i regeringskonstellationen och det andra är det tongivande oppositionspartiet. Så att de andra hamnar ju lite i bakgrunden. Men det handlar också kanske, och det vet man ju inte, men det kan också handla om en allmän polarisering av det politiska fältet.
Hur menar du då?
Att hela politiken dras mer åt höger och vänster och mindre åt mitten.
Nu ska vi backa bandet lite till Sälen. I helgen och i början av veckan var det Folk och Försvar där, en årlig konferens där man diskuterar säkerhetspolitik ur olika vinklar och perspektiv. Kan man beskriva det så?
Ja, bland annat.
Bland annat? Vad vill du tillägga om Folk och Försvar?
Ja, vi kan väl komma in på det. Det finns många olika.
Ja, för du var ju där.
Ja, precis. Ja.
Jag vill veta hur möpig stämningen var, alltså hur många militärt överintresserade personer rymdes i de här lokalerna. Och då inkluderar vi dig.
Ja, alltså alla som var där skulle jag ändå säga är väl kanske har någon slags möpighet. Och då journalisterna. Eller jag vet kanske inte, jag är kanske inte en möp, men jag är ju väldigt intresserad av beredskap. Jag tycker det är en väldigt spännande fråga.
Det är du verkligen.
För det är ju lite mer av en filosofisk fråga. Kanske än just hur många korvetter har Sverige? Och olika typer av stridsförband och system. Jag kan inte de här termerna. Men de människorna finns ju också här och det är ju alltid spännande tycker jag när man får ta ett steg in i en helt egen värld som Folk och Försvar är.
En sak som hände på Folk och Försvar var ju att Ulf Kristersson pratade om Turkiet och vår pågående NATO-process. Och då väcktes i alla fall mitt intresse och hans uttalande väckte ju uppmärksamhet. Kan du berätta, Mi, vad var det han sa?
Ja, men det var ju inte helt oväntat väldigt mycket snack om Sveriges relation med Turkiet eftersom NATO var ju en av rubrikerna på den första dagen. Och då fick man ju också se svenska politiker glittra i ögonen och titta på Jens Stoltenberg. Men det är en helt egen historia.
Ja,
han var där och hade lite internationell flärd till hela...
Pratade han sin smurfengelska?
Nej, han gjorde inte det. Han pratade norska. Och då var det väldigt mycket frågor om det här. Och grunden var ju att utrikesministern Tobias Billström hade varit Ankara bara några dagar tidigare. Och sagt att det kunde bli olagligt i Sverige att vifta med flaggor. Alltså om de flaggor, till exempel PKK-flaggor, flaggor som till liksom en terrororganisation, terrorklassad organisation. Och det var ju människor i Turkiet väldigt nöjda med, men det var ju människor i Sverige inte så nöjda med att han hade sagt. Så att först ju fick Kristersson liksom ta en sväng bort från uttalandet och förklara vad det var. Och sen fick han ju ännu mer, och då menar man ju att det var att det handlar om att det finns en, ska komma en terrorlagstiftning eller en lagstiftning i Sverige som handlar om att man är med i en terrororganisation och det ska bli olagligt. Och då skulle det kunna vara ett bevis för att man är med i en terrororganisation om man viftar en terroristorganisations flagga. Det var en svårare förklaring än vad Billström hade gett sken av från början. Men sen fick han ju också fråga om de här kraven från Turkiet att lämna ut i olika människor till Turkiet. Och det var där som han, som Kristersson då, fick lite problem vad han skulle trampa. För då sa han ju så här, vi har ett memorandum. Alla punkterna på det här memorandumet som vi kommer överens om i Madrid. Håller vi på, har vi uppfyllt eller håller på att uppfylla? Det finns inga förhandlingar. Så, och Tobias Billström beskrev det också som att det har tagit ganska lång tid att få Turkiet att förstå att Sverige har självständiga domstolar som tar beslut i de här fallen.
Mm.
Så det är ju lite...
Är det här någon slags pedagogisk mardröm? Eller vad?
Men det har ju Oskar Stenström, han som är Sveriges då förhandlare med Turkiet, har ju sagt det hela tiden. Att det är väldigt mycket av tiden går åt till att berätta hur det fungerar. Till exempel är att utlämning av brottslingar som begärs utlämningar, det görs inte på politisk nivå. Det är högsta domstolen som beslutar. Och om de säger nej så kan regeringen säga ja. De kan så att säga upphäva det beslutet. Men säger högsta domstolen ja så kan inte regeringen ändra på det beslutet. Allt sånt där, alltså hur vårt land fungerar, hur rättsstaten Sverige fungerar, verkar Turkiet ha svårt att förstå.
Men tycker ni att det verkar tydligt för svenska folket, för vanliga människor att hänga med i den här NATO-processen och förstå hur det här samtalet med Turkiet går till? Alltså var vi befinner oss och vad det är som behöver lösas och luckras upp.
Men jag tror, för väljarna tror jag inte, eller medborgarna tror jag inte alls att det är tydligt. Jag tror inte att det är tydligt för någon, utan möjligtvis för några, en handfull personer i Turkiets huvudstad.
Jag tyckte att det var roligt också det här med retoriken, att mycket handlar ju om retorik och hur man beskriver olika saker, och det är ju det som gör att de hamnar i de här liksom, som twister, att man har liksom en fot någonstans och ett ben någonstans, och ska man liksom, får man en ny fråga och då finns det ingen sätt man kan liksom sätta en fot eller en hand på ett ställe där man inte ramlar ihop som ett korthus.
Liksom. Det är mycket bra beskrivet. Ja.
Och jag tror att det är, om man tittar på Ulf Kristersson här, så tror jag att han liksom han då ska ju förklara, alltså han har ju skickat ut Tobias Billström eftersom han är lite mer av en slugger, det har han ju alltid varit. Han var ju liksom migrationsminister i en tid där det fanns en liksom förändring i migrationspolitiken också, just för att han är en liksom en slugger. Och hans, Tobias Billström sa ju också så här, att jag sa ingenting som inte var sant. Det var väldigt svårt att förstå exakt hur de här två uttalandena
gick. Vi har faktiskt det klippet. För att det var ju just det här om det skulle vara olagligt eller inte att vifta med PKK-flaggor. Och då kallade ju Morgan Johansson Billström för en lögnare.
Ja, jag är ju alltid sanningsenlig och jag tycker att det är viktigt att man också är det i politiken. Det som jag har sagt är ju det som kommer att komma fram i den lagrådsremiss som nu förbereds på Justitiedepartementet och som kommer att överlämnas inom kort, så att det blir en möjlighet för lagrådet att granska den.
Är det så smart att säga att man alltid talar sanning? Alltså är det genomtänkt? Kommer inte det att bita någonstans?
Alltså även om man har så att säga ens uppriktiga vilja att tala sanning, så kommer man ju någon gång i livet och kanske vid ganska många tillfällen säga lite halvfel, därför att man pratar lite sluddrigt eller man väljer lite dåliga ord i sammanhanget eller någonting sånt där. Så att jag tror det är jättedumt att säga sådär. Dessutom, de flesta människor använder sig också lite av vita lögner då.
Ja, men det gör ju inte Tobias Billström, säger han.
Ja, men han hade ju väldigt så här, för det någonting som ändå var annorlunda på Folk och Försvar, det var ju att det fanns, de hade presskonferenser som var mer som samtal med journalister. Alltså de var lite mer informella, de sändes ingenstans, alltså det var ju en presskonferens, men ofta var det att de bara kom in och tog frågor. Och då fanns det ju möjlighet att förklara saker lite mer. Och då förklarade Tobias Billström det med att han hade ju sagt it could become illegal. Inte should, inte would.
Mm, vi pratar konsonanter här.
Alltså att det var verkligen så här att det var liksom nyansen i ordet, alltså att det kunde bli olagligt, det borde inte, det kommer inte bli, men det kunde. Och att med semantik. Det hade han aldrig lovat någonting.
Men han sa ju en annan sak också som var att ja, det var ju inte vem som helst som skulle vifta med den där flaggan och för att det skulle vara så att säga illavarslande, utan det var ju om man hade i ett sammanhang. Alltså att om jag sprang omkring med en sån här flagga så skulle väl inte det vara så farligt eftersom inte jag är terrorist. Men det var den sammanlagda stämplingen av en person eller uppfattningen av en person var terrorist eller inte, då kunde man väga in det där.
Och det kan man ju säga, men jag vill också säga att det fanns en del vänsterpartister som var väldigt irriterade med tanke på att de då viftade en PKK-flagga. Eller att det fanns vänsterpartister som hade viftat med PKK-flaggorna i Almedalen i somras. Inte för att partiet tycker att det var en bra idé, men jag tror att det liksom också fanns så här en irritation över att det var så här exemplet på det skulle kunna vara olagligt att vifta en PKK-flagga.
Men notera nu att Billström alltid talar sanning. Mm. Så nu vet vi det. Låt oss hålla det. Vi skriver upp det, vi broderar det.
Jag är glad att jag inte är hans fru som behöver ha den här diskussionen med honom i det vanliga livet.
Verkligen.
Där han alltid talar sanning.
Lämnade du verkligen kläderna på kemtvätten igår?
Jag, ja. I could have.
I could have and I should have. Ja. Det fanns annat fokus också på Folk och Försvar, för de senaste veckorna har ju dominerats av nyheter om skjutningar, gängbråk, mord, sprängningar, uppgörelser i undre världen skulle man kunna kalla det för. Och många är av naturliga skäl oroliga och rädda. Men du blir arg, du skrev det i en kolumn, Lena.
Ja, men jag är trött på det här nu. Alltså jag kan inte hålla på att engagera mig där längre. Jag vill inte vakna av att helikoptrar hovrar över mitt hus.
Vad fick du för reaktioner när du skrev att du är arg?
Väldigt positiva. För det var, jag var inte den enda som var arg visade sig, utan de flesta var ganska arga, i alla fall de som hörde av sig.
Hur hanterar regeringen det här nu att kriget mellan olika gäng verkar ha trappats upp, att vanliga människor riskerar att gå förbi eller att det sprängs i en trappuppgång? Alltså, vad gör de?
Jag tycker inte att regeringen ska göra någonting annat än det de så att säga bör ägna sig åt, nämligen att ändra lagstiftning på det sätt som de tycker är lämpligt eller tillföra de medel som de tycker är lämpligt för polisens arbete. Det är klart de inte ska stå och liksom hantera någonting sånt där.
Finns det någonting i hur man hanterar det ur ett rent kommunikationsperspektiv?
Jo, men det är klart att man ska svara på frågor om det här och hur. Men de säger samma sak, det här är ett långvarigt arbete, vi har skärpt nu lagen D, lagen D och lagen C. Och ja, vårt förtroende för polisen är obrutet, vilket det alltid är ända tills den sekunden inte är det längre.
Mm. För justitieminister Gunnar Strömmer har ju valsat runt en hel del i medierna senaste tiden. Och jag har uppfattat någon nyans av att han har riktat kritik mot polisen.
Ja, men det har han absolut gjort. Det var väldigt passivt aggressiv. Får jag säga, för han fick också fråga om det här på Folk och Försvar. Men vad han sa då var ju precis som Lena sa, att man säger alltid så här, ja men vi har förtroendet fram tills vi inte har förtroende längre. Och så sa han, han sa inte med det sagt som Magdalena Andersson brukar göra, men han sa något liknande, det var liksom, han gjorde en liten övergång och så sa han så här, vad jag kan säga är att vi har vanligtvis månadsartliga möten med polisen. Nu har vi dem en gång i veckan. Och i det så skulle jag säga att det ligger, och han menar också så här att om man tillför väldigt stora resurser så kan man också kanske förvänta sig att man kan se ett resultat av det. Så att det finns ju ändå någon slags underliggande kritik.
Men också grejen att jag frågar det här med vad regeringen gör, det är ju för att en grej som det blåa laget verkligen tryckte på inför valet var ju att de skulle sätta stopp för skjutningarna. De skulle skapa trygghet. Det kändes ju mer eller mindre som ett vallöfte.
Absolut, men redan i den första riksdagsdebatten mellan olika höga företrädare så var det här ju plötsligt inte någon quick fix, utan det här var plötsligt ett långdraget, väldigt mödosamt arbete som skulle sträcka sig över flera år. Och det fattar ju vilken människa som helst. Det är bara de som försökte ge sken av att det inte var så.
Någonting som de förändrar nu i sin retorik, eller som de tar vidare i sin retorik, det är ju att man kallar dem för liksom inrikesterrorister. Och det försöker de ju förstärka nu. De börjar prata mer om det. Man pratar mer och mer om det som liksom en samhällsomvälvande verksamhet. Att man liksom attackerar samhället. Och det som Gunnar Strömmer då ville säga, varför man kan göra det, är för att de sysslar med väldigt mycket välfärdsbrott. Att det är liksom, förutom narkotika, så är det ju välfärdsbrotten som är deras stora inkomstkälla. Och det är liksom en attack då på samhället. Och att man vill liksom använda terrorlagstiftning på olika sätt för att komma åt den organiserade brottsligheten. De har ju också fått en del kritik under valrörelsen som handlade om att men ni vill skärpa brotten för en gängkriminell. Men ni vill inte skärpa brotten som slår någon, men inte någon som slår sin fru. Och då menar han att det här är ju skillnaden då. Varför liksom det är allvarliga brott på olika sätt, eftersom det ena drabbar samhället och det andra drabbar en person. Det är ju också hemskt. Men, så att jag tror att vi kommer att höra ännu mer av, och det är ju liksom också en förändring i hur vi pratar om saker och ting. Precis som migrationen har förändrats i hur vi pratar om det, så tror jag att det här också är någonting som kommer att normaliseras. Det var människor som tyckte att det var hårt i början. Men nu kommer vi nog se hur det här mer och mer kommer att vara, liksom hur man beskriver den organiserade brottsligheten.
Och kommer väljarna ha tålamod nu, Lena, med att om du säger att man förstår som väljare att det kommer att ta tid, att det är inte någonting man köper, att det finns en quick fix. Kommer väljarna ha det tålamod som krävs då för att det här tar tid?
Nej, det tror jag inte. Därför att de har ju naturligtvis lyssnat på vad de här människorna säger eller har sagt under flera år, representanter för framförallt Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Ja, det var en stark retorik som var, vi ska stoppa skjutningen.
Ja, och en väldigt aggressivt påpucklande på den regering som då satt och deras misslyckande på det här området. Det är klart att om man själv är lika dålig så kommer ju folk inte acceptera det.
Alltså jag såg, Mia, att du la upp en del stories på sociala medier från Folk och Försvar också som inte riktigt handlade om vad folk sa utan vad folk hade på sig. Var det en polotröja jag skymtade på Tobias Billström?
Absolut. Alltså nu vet jag att det här var min första gång på Folk och Försvar, så att jag kanske var lite för, vad ska man säga, överraskad.
Men på vilket sätt?
Ja, men det var ju väldigt roligt det här att det finns en klädkod som är ledig klädsel. Och då,
uttalad alltså?
Precis, och då så ska det också tilläggas att det här är ju de människor som är där som aldrig har ledig klädsel. Och att det skapar ju sån otrolig förvirring bland människor som aldrig har ledig klädsel när man ska ha ledig klädsel. Nu finns ju en tradition att man ska ha så här stickade kläder, kanske en så här ful kofta eller någonting, eller en lusig kofta eller sådär. Men det var ju bara roligt att se hur olika typer av människor då försökte applicera det här.
Vem förvånade dig mest?
Jag tyckte att Säpo var kul. Det är alltid kul när Säpo klär sig för att passa in.
Det gör de ju aldrig.
Och att när de står i grupper, men de passar in på samma sätt, att alla hade det här tweed-kavaj. Det ser ju roligt ut. Men det var ju mycket så här stickad polo. Jag var ju själv skyldig av det. För det. Men alltså, det var mycket stickad polo under, som Tobias Billströms mycket tjocka stickade polo med mönster under hans kavaj.
Man kände liksom svetten ända in i märgen.
Ja, det var ju lite kallt, så att det var ju skönt att ha stickade ett underställ.
Jobbar inte politiker med jeans?
Nej.
Nästa vecka så får vi se alla partiledare igen, för då är det ju dags för den första partiledardebatten för året i riksdagen. Ser ni fram emot den?
Ja, det ska bli roligt.
Mm. Vad ser du fram emot specifikt?
Jag tror att jag ser faktiskt mest fram emot avtackningen av Annie Lööf.
Det är alltid faktiskt väldigt mysigt att titta på, för det är alltid den där mänskliga touchen.
Och så ska alla bräcka varandra med personliga gåvor och en stark korv från Jimmy Åkesson. Och...
Ja, kanske en korv med väldigt mycket stig då, så att den... liksom biter henne lite.
De kan ju det, Sverigedemokraterna. När vi var på deras landsdagar förra hösten, då var det ju en person som fick bli hämtad med ambulans efter att ha ätit deras
superstarka korv. Gud. Vi får hålla tummarna för att det inte blir några sådana incidenter nästa torsdag. Ja. Nästa onsdag, ska jag säga. Om ni lyssnar och kollar på den debatten och kommer på någon fråga som ni vill ställa till Lena och mig, så får ni skicka de här frågorna till podcast@aftonbladet.se. Och så säger vi tack för idag och vi hörs igen. Tack Lena och My.
Tack Olivia.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.